oss upp och höra Guds ord. Jag ska läsa från Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet, och från vers 23 till vers 33. Då sade han till dem, alltså Jesus: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum, gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte: amen, säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på, och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Amen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, jag tackar dig för din heliga närvaro här mitt ibland oss. Herre, öppna våra sinnen och våra hjärtan för att ta emot det ord som är oss givet idag. Välsigna var och en som sitter och lyssnar i anden. Helige Ande, hjälp oss att förstå och koncentrera oss på vad du vill göra med mig och genom var och en av oss samt våran församling. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Varsågod. Jag hälsar församlingen varmt välkommen efter de gemensamma gudstjänster vi har haft med Missionskyrkan och Baptistkyrkan, och efter semester med både lite sol och mycket regn, som förhoppningsvis ändå varit avkopplande och berikande till ande, kropp och själ. Då Herren lagt i mitt hjärta att börja denna gudstjänst där vår Gud, som är fader Abrahams Gud, fader Isaks Gud, fader Jakobs Gud, och i den helige andes kraft, att vår tro är en gåva från Gud. Att vår tro är en gåva från Gud. Som rubrik till dagens texter har man i evangelietexten satt orden förspilda tillfällen. Det är allvarligt detta. Det är allvarligt detta. Att vår värld är fylld av tillfällen. Somliga tillfällen tar vi vara på. Andra förspiller vi. Vi tappar bort dem. Det är allvarligt detta att när Gud kallar oss människor och sin församling till tjänst för att utbreda hans eviga rike, så är det många som inte lyssnar eller har tappat sin frimodighet. Psalmisten skriver: kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Till han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som i Meriba, som på Massas dag i öknen. Paulus skriver: du har rätt, du har rätt. för sin otros skull bröts dem bort. Men du står kvar genom tron. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Romar brevet 11:20. På den yttersta dagen så kanske Kristus säger till en sådan precis samma ord. Han sa det till Jerusalem i dagens evangelietext som Nora och Febe läste. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Till församlingens ängel i Sardes säger Kristus: kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och dem ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. Till dem är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Vad står det i det glada budskapet som kallas evangelium? Dessa ord kan vi uppfatta som hotfulla och ord som man hejar till. De är allvarliga, men inte hotfulla. Om vi verkligen smakar på orden så ska vi finna att de är fyllda av evangelium. Kristus manar inte judarna i Jerusalem: ni skulle ha sökt mig, ni skulle ha visat en sann vilja till ett bättre liv, ni skulle verkligen försökt bättra på ert liv så att Gud kunde vara nöjd med er. Nej, Kristus säger: Herren besökte dig. Det vill säga: jag har besökt er. Jag har kommit till er med all nåd och sanning. Jag har sökt er och letat efter er som den trogne herden som lämnar de 99 fåren för att leta efter det 100:e borttappade fåret. Det är inte ni som kommer till mig. Jag kommer till er. Jag, Gudasonen, ställer allt till rätta inför Gud. Jag sonar världens synd på korset. Det är med nåd och inte lag jag kommer. Det är med förlåtelse och inte straff jag kommer. Du är sökt. Halleluja. Gud har inte vänt sin kärlek ifrån er. Ni som vänt er från Gud. Min fråga till oss alla. Har vi vänt oss från Gud? I orden från sändebrevet till Sardes så säger Kristus inte: se nu först till att ni lever heligt och rent, så ska nog också ni få Guds förbarmande. Nej, Kristus säger, ni har fått ordet och hört det, ta nu vara på det och ändra sinne. Det vill säga, tro evangelium, tro att ni är förlåtna. Tro att vi är förlåtna. Det ord som församlingen i Sardes hade hört innehåll evangelium. Budskapet om att Gud är nådig för Kristi skull. Kristus ville att församlingen i Sardes skulle stå fasta i detta ord, därför att budskapet om Kristus var allt den behövde för att bli evigt saliga. I evangelium avslöjar Gud vem han är, nämligen den Gud som förbarmar sig över syndare, den Gud som låter sin son genom sin korsdöd friköpa ovärdiga syndare. Halleluja. I dagens text är det samma Kristus som talar. Han som vill det bästa för mig och för dig. Han som vill det bästa för alla människor. Han som vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. I evangelietexten som jag läste talar Kristus i Nazarets synagoga. Han var född i Betlehem men hade växt upp i Nazaret. Så det var naturligt för Kristus att besöka den synagoga som han varje sabbat hade besökt allt sedan han var barn. I den här byn så var hans mor Maria och hennes man Josef, snickaren, kände för alla bybor. Nu var Jesus, Marias son, i byn och det tilldrog sig ett visst intresse. Jesus hade ju under sin uppväxt i Nazaret levt som en vanlig yngling. Och nu hörde man rykten från Kapernaum att denne Jesus gjorde stora underverk, botade sjuka och gjorde tecken. Idag hade denne välbekante man predikat för dem i synagogan och sagt att han är Messias, den utlovade frälsaren. Vi läser i den vers som föregår dagens text, alltså vers 22. Men alla vittnade mot honom och häpnade över dem nådens ord som utgick från hans mun. Och dem frågade, är inte han Josefs son? Dessa människor i Nazaret hade alltså fått nådens ord av Jesus. Han hade talat om sig själv som uppfyllelsen av Jesajas profetia om Messias som skulle förkunna glädjens budskap. Men redan dessa ord, är då denne icke Josefs son, avslöjar det tvivel som redan krypit in i deras hjärtan. Jesus som ser in i människors hjärtan avslöjar deras tankar. Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga, vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Det räckte inte med det nådens ord som Jesus gav Nazaretborna. Redan detta faktum visade hur otron och tvivlet skjutit in sig i deras hjärtan. Man skulle börja ironisera över Jesu person. Du som gör anspråk på att vara människosläktets läkare, se till att bota dig själv. Se till att bota dig själv. Jesus hade gjort några få friska i Nazaret, men inte i den mängd som i staden Kapernaum. Och han fortsatte, amen säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Det fanns en särskild orsak varför han inte utförde underverk också i Nazaret. Undret var till för att tas emot i tro som ett tecken på att Jesus var Messias, den utlovade frälsaren. Men Jesus visste att han inte skulle bli trodd. Hur många tecken han än utförde i den stad som betraktade honom som Josefs son. Det är det underliga med förkunnelsen av evangelium. Jesus ger nådens ord också till byborna i Nazaret, fast han visste att han inte skulle bli välmottagen. Det underliga med otron är att man inte tror och tar emot. När Gud bara vill det goda med oss, när han ger oss nådens ord. Han vill att du och jag ska bli hans och att han ska bli vår Gud. Amen. För människorna i Nazaret kunde det bli en anklagelse mot Jesus att han inte utförde lika stora underverk i Nazaret som han hade gjort i Kapernaum. Genom två exempel från det gamla testamentet så vill Jesus visa hur Gud i sitt allvisa beslut kan dra bort gåvan från en grupp människor och ge den till andra på ett överflödande sätt. Dessa ord är en skarp och tidig förebild på hur Gud tar riket från judafolket för att göra det till ett allomfattande rike. På grund av sin otro så blev folket i Nazaret inte betrodd med stora underverk och tecken. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var till sluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fast än det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien. Den falska tryggheten rivs ner. I Israel förekom en falsk uppfattning som vi kan se av andra bibelställen. Man föreställde sig att bara man var Abrahams barn, alltså släkt med Abraham genom Isak, om man var jude och omskuren, så kunde man slå sig till ro. Man var en fri människa. Man var i kraft av sitt ursprung införsatt i förbundet. Inte i kraft av tron på Gud och hans utlovade Messias. Aposteln Paulus visar i Romarbrevet att förbundets barn blev rättfärdigförklarade genom tron. Omskärelsen var ingen gärning som gjorde att man förtjänade frälsningen. Omskärelsen var Guds förbund, och Guds förbund var grundat på rättfärdiggörelsen av nåd genom offerlammet, genom Messias Kristus, han som skulle bära världens synd. Se Guds lam som tar bort världens synd, säger Johannes döparen. Paulus skriver om fader Abraham. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren, så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till dem omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader hade som oomskuren. Jesus ville riva ner judarnas falska trygghet för att kunna väcka dem, så att de trodde och tog emot den nåd han nu kom med. Detta behöver vi göra också idag. Halleluja. Sann kristen tro kan aldrig gå i arv. Våra barn, kära församling och ungdomar, är inte automatiskt garanterade att förbli Guds barn för att de föds och blir välsignade samt blir konfirmerade i en pingkyrkan eller en annan kyrka i Jesu namn. den blir Guds barn genom troende dopet, genom troende dopet, men den förblir också Guds barn genom tron, den tro som den faktiskt äger i hjärtat. Och med munnens bekännelse, tron på att Jesus Kristus dog och uppstod på den tredje dagen, samt är den Herre som vi lider och ingenting annat. Finns inte den tron, finns inte den tron, då vill Gud genom evangelium väcka den i mitt hjärta och ditt hjärta. Men vi får aldrig tro att kristendomen kan gå i arv. Frälsningen måste bli ny för varje generation och varje enskild person. Blir den inte det, ja, då dör den kristna tron och ersätts med ett tomt skal, dödas ben. Vi ska inte döma människor. Vi ska inte döma människor, men vi ska heller inte slå oss till ro och lämna en syster eller broder i sticket när han eller hon har gått fel. Jakob skriver: Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskiller många synder. Amen. Jesus visar för judarna hur otron ibland kan gå så långt att Gud drar tillbaka sin hand. Han gör en jämförelse mellan israeliter och hedningar på profeternas tid. Se, på Elias tid, säger Kristus, det fanns många änkor i Israel då, men vem vänder sig Elia till? Vem? En hednisk kvinna i Sarefat. Denna änka hjälpte han. Visst, det fanns det många spetälska israeliter på Elisas tid, men vem var det som blev hjälp? Jo, den hedniske Naaman från Damaskus, Syrien. Varför använder Jesus dessa exempel? Varför? Ja, vad biborna i Nazaret tänkte i sina hjärtan, det hade Jesus utläst. Ni kommer att säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Vad är innebörden i exemplen? Jesu ord vill alltså visa att Guds nådefulla gärningar, här särskild hans underverk, inte ges på grund av nationalitet eller något yttre överhuvudtaget. Nazaret hade inget företräde framför Kapernaum. Enkorna och dem spetälska i Israel kunde inte hänvisa till att dem skulle ha något företräde framför enkan i Sarefat eller Syrien Naaman. Gud kan inte bedvingas med några anspråk alls. Han ger sina gåvor fritt och för intet, utan människors värdighet eller förtjänst enligt sin gudomliga plan. Genom ordet, dopet och nattvarden, såsom genom medel som skänker den helige ande, vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Halleluja. Den förhärdade otron har inte emot budskapet, men fattiga, tomma och ångrande hjärtan som inte gör några anspråk alls tar emot ordet när Guds ande genom evangeliet omskapar oss. Det står skrivet i andra krönikeboken och det 7:e kapitlet vers 14: men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Jesus kom inte till Nazaret för att han var vuxen där. Inte heller välsignade han Kapernaum med stora under och tecken för att denna stad hade några särskilda anspråk på honom. Han förde budskapet om frälsningen av nåd utan all egen förtjänst till Nazaret, lika väl som till vilket annat ställe som helst i Galileen eller Judén eller Södertälje idag. Men istället för att detta glada budskapet togs emot i tro, så vände sig Nazaret emot honom i hat och otro, liksom också Jerusalem skulle göra. Vi ska inte föreställa oss att människor vi predikar glädjens budskap för, människor som får höra om den korsfäste Kristus, samtliga kommer att ta emot det med glädje. Vi ska inte förvänta oss att människor ska bemöta oss 2000-talets budbärare på något annat sätt än de bemötte Kristus. Kristus själv säger: har de kallat husbonden Belzebul, vad ska de då kalla hans husfolk? Om det är så att människor alltid bemöter oss med glädje som kristna, aldrig förtalar oss, aldrig talar ett ont ord om oss, ja, då kan det bara bero på två saker. Antingen så har vi aldrig vittnat för dem om Kristus, eller så har vi förkunnat ett evangelium som blandats upp med människotankar. Ett egen tillverkat evangelium. Dagens text fortsätter: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Låt oss aldrig glömma att vi kristna har samma dyrbara budskap att förkunna som Kristus själv hade. Vi ska precis som Kristus själv ge människor nådens ord. Vi ska tala om att Kristus Jesus kommit i världen för att frälsa dig och mig. Och när vi gör det, vittnar om Guds dyrbara kärlek i Kristus, talar om för människor att det finns nåd och förlåtelse i hans kors, då ska vi inte förvänta oss att människor ska bemöta oss annorlunda än de bemötte Kristus. Det kommer alltid att vara kamp och strid. Människor ska hata er för min skull, säger Kristus. Men tänk vilket dyrbart budskap vi har. Tänk att vi får tro, precis som det står, att precis allt är förlåtet i Kristi blod. Halleluja! Tänk att vi har en så stor frälsare i Kristus. Och tänk att få föra detta budskap vidare. En var stunden inte kommen för Kristus. Till stupet fick dem tillåtelse att föra honom nu, men inte längre. En knuff återstod för att störta ner honom, men så vänder sig Kristus om och går rakt igenom hopen av mordlistna människor. Oberörd och fylld av ett lugnt gudomligt majestät. Han springer inte, han flyr inte, det står bara helt kort: han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Borde inte detta vara tillräckligt för den mordiska hopen att övertyga om Kristi gudomliga natur och himmelska majestät? Jo, men den förhärdade otron låter sig inte övertygas av under och tecken. Precis som det var med farao, så gör Guds tecken och tron bara hårdare och hårdare. Dagens text: vi lär dig och mig hur allvarligt det är när Guds ord förkunnas. Han vill visa oss på otron, på hur Gud fritt för intet delar ut sina gåvor utan att ta hänsyn till person. Tron är en gåva från Gud, men också ordet är en gåva. Låt oss därför ta vara på denna gudomliga gåva så länge han låter ordets ljus lysa ibland oss. Att Gud ger oss sina goda gåvor är ingenting vi kan ta som något självklart. Det är en nåd. Det är en nåd som vi ständigt bör be om och tacka Jesus Kristus för. Amen. Vi ber tillsammans. Herren Jesus, jag tackar dig för din nåd som följer oss alla dagar och är vardaglig. För ditt ord samt tron på dig, Jesus Kristus, som är densamma igår, idag, för evigt. Den tro som ger oss som församling styrkan att i lydnad till ditt ord, Herre, vara ljus och salt som vittnar och leder människor till ditt rike. I Jesu dyrbara namn. Amen.